Guds frid och varmt välkommen med till GF-podden. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfelt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så är jag inte själv här i studion utan jag har med mig en gäst, Kurt Hellstrand. Välkommen!
Jo, tack för det.
Hur känns det att vara med nu på GF-podden? Lyssnar du själv på några poddar eller någon radio eller något sånt?
Nåja, för det första tackar jag för inbjudan och så kan jag väl säga att när du sa att det riktar sig till unga vuxna så det är ju inte den gruppen som jag riktigt representerar, till skillnad från dig. Ja, och det känns, det är både intressant och spännande. För det första gången jag är med och gör en sån här podd och kanske mer intressant än spännande ändå.
När du tänker på Jesus och olika bilder på Jesus, så vad är det första som kommer i dina tankar då?
Och det är nog många bilder som framträder. Och det är säkert också på basen av intryck som man har gjort på olika platser. En bild som ofta tydligt framträder för mig är den här från tavlan i bönehuset i Skutnäs som jag har vuxit upp med. Och där Jesus står på knä vid en stor sten i Getsemane under bön. Men sen tror jag är det nog också sådana bilder naturligtvis av Jesus på korset. Den framträder tydligt och som vi också har på många altartavlor. Eller Jesus som instiftar nattvarden, firar nattvarden med sina lärjungar. Och så är det nog också barnet i krubban. Jesus som välsignar barnen. Men så har vi nog också det här med Jesus som den gode herden. Och det är ju också en bild som vi ser på många olika ställen. Och jag tror att Kevin, i det bönehus där du har vuxit upp, är inte så att ni har det? Har den tavlan?
Ja, det stämmer att vi har den här bilden av den gode herden och fåren där i bakgrunden på de gröna ängarna.
Ja, och vilket bönehus är det?
Det är Flyningens bönehus, ja. Ja. Så det stämmer nog att ofta att de bilder som man har sett ofta så kanske då speglas ju också vad man sen intresserar sig för. Mm. Och det här, vi ska ju tala idag just om den gode herden.
Så är det.
Och det här, Kurt, när du tänker på den gode herden och olika herdemotiv och herdar överlag, så hur skulle du beskriva som herdar?
Ja, tankarna går nu till några ställen i Bibeln och framförallt kanske först till den mest kända av saltarsalmerna, den 23 saltarsalmen. Där skulle jag vilja säga annars till lyssnarna att det här är en psalm som man gärna borde lära sig utan till. Och kan man inte lära sig den utan till så ska man också åtminstone veta var den finns. För att man kan hamna i situationer i livet där man behöver hjälpa någon, trösta någon med. Till exempel vid en sjukbädd, en dödsbädd och få läsa den här herdesalmen, Herren är min herde. Det är ju kung Davids livsbekännelse. Herren är min herde. Och så det är nu en bild. Och allt det som följer där i psalm 23 som vi kanske kommer att prata lite mer om. Och så har vi naturligtvis då det som Jesus säger där i Johannes evangeliet där han kallar sig den: jag är den gode herden. Till skillnad från dåliga herdar så är han den gode herden.
Och när man tänker på en god herde så följer det ju naturligt också att herden han har liksom något slags boskap eller någonting som han vallar. Och i Bibeln så ser vi ofta att det här är fåren. Vill du nämna någonting om fåren och deras egenskaper?
Jo, lammen och fåren, de hör ju förstås till herdens jord. Men innan vi kommer in på det så fick jag, tror jag mig till minnes, att det här herdemotivet, det är ju genomgående för hela Bibeln. Och första gången så förekommer det på ett ställe där man inte kanske riktigt skulle upptäcka det. Och det är det här om Kain och Abel.
Mm.
Och vi vet ju vad som hände där med Kain och Abel. Kain dräpte sin bror Abel. Och så kommer Herren och frågar att var är din broder? Och så har man översatt det här med, ska jag ta vara på min broder? Men egentligen så står det så här att, ska jag vara en herde för herden? Vi vet att Abel var ju en herde. Och Kain är där ganska ironisk mot Gud. Tänk vilken dålig herde som ska ta vara på sig. Ska jag vara en herde för herden?
Mm.
Men sen om vi kommer in på det här med lammen och fåren. Jag är ju ingen expert på fårskötsel, långt ifrån. Men jag tror inte heller att många av lyssnarna är det. Men det finns vissa egenskaper hos fåren. Och det ena är att fåren kan inte försvara sig själva. Som till exempel många andra djur. Och därför måste de ha någon som försvarar dem. Och så är det också med oss människor. Mm. Vi kan inte försvara oss mot de fiender som ansätter oss. Synden och djävulen och döden. Utan vi behöver en som försvarar oss. Sedan, fåren har ju också en fantastisk hörsel. Alltså alldeles otrolig hörsel. Och de kan skilja mellan sådana här visslande ljud som en herde har. Eller sådana här mera rullande ljud. Och jag har läst någonstans att de kan skilja mellan ett hundratal olika sådana här ljud.
Mm.
Och Jesus tar ju fasta på det där han säger. Mina får känner min röst.
Mm.
Ett äkta får i hans jord så känner genast hans röst. En annan sak som är det här kännetecknande för fåren är ju också att de kan ju inte tvätta sig själva. De söker ju sig inte ner i vatten för att bli renade, utan de måste ha någon som renar dem. Så är det nog, tycker jag, Kevin, med oss också.
Det stämmer nog.
Ja. Men Kevin, hur ska vi då nå? Hur ska vi då bli renade? Om inte vi kan rena oss själva.
Nå, det är ju den här gode herdens uppgift som man har fått från sin fader att fullfölja det verk som han har blivit sänd till. Och det är ju nämligen att han gav sitt liv till lösen för fåren. Så att det är ju det blodet som också renar oss idag. När vi får lyssna till avlösningens ord i predikan. Men samtidigt också i nattvarden också får vi syndernas förlåtelse konkret genom Kristi kropp och Kristi blod. Så därigenom så renar han ju oss från våra synder.
Så att du menar att all möjlighet till rening, den står nog utanför våra möjligheter.
Så är det nog. Ja. Han har nog förberett allt för oss.
Ja, då är vi precis som fåren.
Exakt. Ja. Jag tänkte också på det här hedermotivet. Och en som, där vad jag tycker att det framträder ganska tydligt, så är också just den som skrev hedersalmen, nämligen David.
Mm.
För det står ju i andra Samuels boken att det här, att Herren säger till David att du ska vara en herde för mitt folk Israel. Du ska vara en furste över Israel. Och där trädde det ju fram det här. Han som det här själv var en herde över boskap och får, så gör Gud till en herde också för ett folk. Och det står i Psaltarpsalm 78 att han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårens follor. Han hämtade honom från tackorna och satte honom till heder för Jakob, sitt folk, för Israel sin arvedel. Han var deras heder med rent hjärta och ledde dem med förståndig hand. Så där ser vi att David är den här förebilden för Jesus, och att han är den här som på ett sätt blir den här förebilden, och vi ser ju också att Jesus kallas för Davids son på flera ställen.
Ja, det här när du hänvisar där till David och herden, och det här vi kommer ju säkert att prata lite också om Hesekiel 34, där det här det talas om rätta herdar, och där hänvisas också till David. Men jag försökte titta just nu i jag hittar inte genast här i
vers 23, 24.
Vers 23. Jo, ska jag läsa det här?
Ja, gärna.
Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Ja, just det. Och han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara först ibland dem. Jag, Herren, har talat. Men varför används här David som namnet David?
Du menar som för till exempel för den gode herden, eller?
Ja. Mm.
David är ju en förebild för Kristus på många sätt i Gamla testamentet.
Ja, och han kallas ju Davids son.
Ja.
Ja. Hosianna, Davids son. Ja.
Ja. Och det här, jag tycker att det är intressant det här med när det står, vi kan säkert koppla tillbaks till Johannes 10 här också, för att det står ju att jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla.
Mm.
Och i Johannes 10 så står det att först är det liksom två olika hopar. Det är liksom Israels folk, förstår man, och så är det en annan hop också. Och sen så står det att och det ska bli en hop och en herde. Så där i Hesekiel redan så tycker jag att man ser antydningar på att det är en herde som är till för alla folk.
Och herdens uppgift är ju att samla, inte att splittra och skingra. Det som är utmärkande i Bibeln för de här dåliga herdarna, onda herdarna, är att de splittrar jorden.
Mm.
Och då går det egentligen djävulens ärenden. För att hans namn på grekiska är ju diabolos, som betyder den som splittrar, den som söndrar. Och då går man, när man splittrar jorden, så går man egentligen djävulens ärenden. Men Jesus som den gode herden, han vill församla fåren till en gemensam jord.
Det stämmer, och det ser man ju i Hesekiel 34, vers 12, där vad det står att liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Ja. Och det här kan man ju kanske på ett sätt hänvisa kanske till fångenskapen, för Israels fångenskap, att det blir skingrade. Men jag tycker också att det går att hänvisa till lärjungarna i påskens händelser. Hur det står att svärd upp mot min herde och fåren ska skingras. Och Jesus säger till sina lärjungar att det kommer alla att lämna honom. Och det är ju verkligen på ett sätt en mörk och mulen dag när hans lärjungar lämnar honom. Men sen säger ändå Jesus i Matteus 26 att men när jag har uppstått så ska jag gå före er till Galileen. Alltså den här intressanta liksom att fastän fåren skingras så ska han ändå samla ihop dem.
Ja, men det är hans stora uppgift att valla fåren och föra jorden samman och leda den mot sitt mål.
Kort, om du tänker på som det här, eller har du tänkt på den här intressanta liksom paradoxen att herden blir ett slaktfår någon gång.
Jo, visst har jag tänkt på det. Jo, det kan man inte. Om man läser sin bibel så kan man nog inte undgå att tänka på den där kopplingen.
Mm.
Att herden blir också ett slaktfår. Att han som är herde är ändå samtidigt Guds lam som bortar världens synd. Och det visste ju nog varje jude vad det betydde att ett lam tar bort synden. För det kände man till från det, från offrandet om stora försoningsdagen. Så.
Mm.
Och där kommer då, stiger Jesus fram och säger: Johannes, se Guds lam som bortar världens synd. Men om vi skulle gå ännu lite tillbaka till den där herdesalmen som är så väldigt central. Och där, när jag läser den där salmen så brukar jag tänka att målet för all själavård, all predikan är ju egentligen att föra människor till att vila på de här gröna ängarna och till vatten, till levande vatten där man finner ro. Och det är ju någonting som vi djupast inne längtar efter, alla vi människor, efter vila på gröna ängar och just att få vara där vid vatten som ger ny kraft och vederkvicker.
Mm.
Men samtidigt så vet vi att livet är ju inte sånt hela tiden, utan, och därför och det mörka kommer också in i våra liv. Där i herdesalmen så talas det ju då det har talats om gröna ängar och friska vatten. Så plötsligt så blir det en dramatisk förändring om jag också vandrar i dödsskuggans dal. Också när döden ska kasta sin skugga över mitt liv och det är riktigt tungt och mörkt. I vissa bibelöversättningar så har man översatt det här med den trånga dalen.
Mm.
Den trånga dalen, men också med dödsskuggans dal. Men också då är herden med. Och det är ju det som är så det fantastiska. Inte bara när det är ljust och gott och lätt. Och han leder oss på rätta stigar. Och jag brukar säga så här att Herrens vägar är ju inte alltid lätta. Men det är alltid de rätta. Det är alltid de rätta vägarna. Och därför är det så viktigt att vi håller oss till herden.
Mm.
Föregår herden. Just det. Det finns någon sån
Rosenius.
Det är Rosenius salm den där, ja. Ja, just det.
Den sjunger man ju i söndagsskolan redan. Att det är ju den här sista versen som man brukar sjunga med Gud. Och Jesus, bliv nära oss allt fort. Och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.
Ja.
Att, men kort, hur är det då? Jag tänker på den här salta salmen. Att hur är det när man vandrar i dödsskuggans dal, kan man fortfarande samtidigt ändå vila på de gröna ängarna? Eller förstår du hur jag tänker här? Att fast man vandrar i dödsskuggans dal, kan man fortfarande ändå på något sätt ha sin trygghet i de gröna ängarna och vila på dem?
Nå, det som du... Ja, du frågar om jag förstår hur du tänker. No, det är jag inte alldeles säker på, men jag tror det. Att egentligen i din fråga så var det inbyggt redan ett svar.
Mm.
Att man kan ha leva med med mycket, mycket bekymmer och där sjukdomar och plågor och så, men ha en inre frid.
Mm.
Att man det levande vattnet som Jesus ger, det ger kraft också i de här svåra stunderna och till och med när döden börjar kasta sin skugga över ens liv. Så att i den här salmen så finns en intressant passus där det talas om att din käpp och stav, de tröstar mig. Och då börjar man fundera, hur kan en käpp och en stav vara en tröst. Jag funderar på det där också. Ibland kan man få lite i predikningar, få höra lite olika tolkningar av vad det här sist och slutligen är, att käppen tröstar och staven tröstar. Men jag tänker så här att den här käppen var egentligen som en klubba. Man vet att den kan ha varit sådär en 50, 60, 70 centimeter lång. Och den var grövre i ena änden. Och så var den försedd med spikar av järn. Och den här använde då herden för att försvara fåren och lammen mot vilda djur, mot lejon och björn. Precis som David gjorde. Han stred ju mot. Och det är så här den gode herden gör. Han har den här käppen och han försvarar oss mot vilda djur, alltså mot synden och djävulen och döden. Men staven då? Ja, den var ju längre. Den kunde vara kanske 1,5 meter lång. Och den här använde herden för att till exempel dra upp sådana bortsprungna lamm som hade fallit ner mellan i några skrevor och så här. Varsamt så tog han och lyfte upp de här bortsprungna lammen som hade fallit. Och så här gör den gode herden. Den här herdestaven, den ser vi som en symbol också i ett sådant kyrkligt ämbete. Vet du, Kevin, vad jag tänker på?
Tänker du på Arons stav? Eller?
Nej, jag tänker inte på det, utan jag tänker på ett kyrkligt ämbete idag.
Herdeämbetet?
Ja, det är biskoparna.
Mm.
Biskopen som har den här långa staven och som är då böjd i ena ändan.
Mm.
Ja, så där. Men den här, det kommer säkert från det här, den gamla herdestaven som herden bar, hade.
Mm.
Så att på det sättet kan både käppen, alltså den här klubban, med trösta oss, och staven.
Mm.
Annars på tal om det här med får, jag var en gång på en släktträff, och så råkade jag höra när två personer där lite längre bort satt och pratade om. De var mycket äldre än jag, och så hörde jag den ena säga: jag är nog familjens svarta får. Ja. Och det kan nog hända att han hade rätt i det där också. Men jag tyckte att den här gamla kristna kvinnan svarade så väldigt bra. Och sa att ja, kanske du nog är ett svart får, men ändå ett får. Och det är ju så att Gud älskar ju inte bara vita får, han älskar ju också de svarta fåren lika mycket. Han offrar sig också för dem. Däremot så gör han ju skillnad mellan får och getter. Och den bilden använder ju Jesus också, som du vet. Han talar om den sista domen, att fåren ska skiljas från getterna.
Mm.
Så att det här, därför är det viktigt att om man är en get, så ska man inte fortsätta som get, utan man måste födas på nytt som ett lamm. Och det sker och nu använder jag lite konstiga bilder, det sker genom modertackan. Och det är alltså Guds församling där man föds på nytt.
Mm.
Och kan bli ett lamm hos den gode herden.
Och den gode herden söker ju efter de som är förlorade. De som har gått vilse.
Det gör han.
Och Bibeln talar ju faktiskt om hur det liksom, det gick alla vilse som får. Alltså i Jesaja 53 så står det att vi gick alla vilse som får, men all vår skuld lade Herren på honom. Och Petrus säger också det här, anknyter till den här Jesaja-bilden, att ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Mm. Och den vårdaren så har vi ju pratat om idag. Och Jesus är ju den som sköter om våra själar. Och vår frälsning.
Han kallar ju sig själv den gode herden där i Johannesevangeliet. Och det intressanta är där att där används i grundtexten ett ord för god som är kalos på grekiska. Som inte betyder liksom bara sådär god och snäll i allmänhet, att han är sådär god och snäll och så. Utan det betyder egentligen någon som är perfekt, som är idealisk, som är fullkomlig. Han är den fullkomliga herden, han är den idealiska herden, precis så som en herde ska vara. Och en herde som var en idealisk herde var en herde som ju inte struntade fåren, utan han kunde till och med utsätta sitt eget liv för sig själv och sitt liv för fåren.
Mm.
Precis som Jesus gjorde.
Mm. Och vi kan ju tänka oss att lärjungarna, de här som skingrades när han dog, så tänkte ju kanske att fast han hade talat om att han skulle uppstå, så tänkte jag att nu var det slut med det här. Och de är som samlade bakom låsta dörrar och har inget mod. Men sen kommer ju den gode heden och uppstår och står mitt ibland dem och säger frid vara med er. Och när de på något sätt får insikten att men det var ju det här han hade talat om, och det var ju liksom, han var ju den gode heden som skulle ge sitt liv för oss och liksom till lösen för våra liv, så blir det ju glada och kan börja sprida ut det här budskapet sen efter pingsten om den gode heden som ger sitt liv för fåren.
Det måste ju ha varit en fantastisk upplevelse för dem. Alltså de var ju besvikna på sig själva. De hade tappat hoppet. Allt liksom hoppade bort. Och plötsligt står han där. Men jag tror att det här är någonting som sker fortfarande. Mm. Att det finns människor som har tappat liksom allt hopp i livet. Men så kommer den gode herden in i deras liv med frid. Och man kan se liksom hur glansen i deras ögon förändras när de kommer ut ur mörkret och vet att de får vandra vidare med den uppståndne. Så det, ja. det är detsamma som sker egentligen, som skedde med de här vilsna, desillusionerade lärjungarna.
Mm. Och här kan man egentligen koppla tillbaka just till den här hedersalmen också. Att de fick vila och ro på de gröna ängarna när de förstod att heden hade kommit för att friköpa dem.
Mm. Annars är det där, den där hedersalmen nu där i slutet så talas om att godhet och nåd ska följa med i alla mina livsdagar. Jag hörde att i den norska bibelöversättningen så har man översatt det ännu tydligare. Kanske ännu mer ordagrant. Ska förfölja mig. Eller står det efterjaga mig. Och det här att Guds nåd, den jagar mig hela tiden. Gud är så god. Att fast jag skulle vika undan hur långt som helst, så finns den där och söker mig.
Mm.
Ja.
Det är intressant.
Ska efterjaga mig eller? Ja, så vi.
Och det är ju just kännetecknande för den gode heden att inte liksom fylls av missmod, utan ändå jagar efter de förlorade fåren. Och där ser vi ju bilden av i Lukas 15 av det förlorade fåret. Mm. Hur Jesus söker efter det som var förlorat. Och jag tänkte ändå att vi skulle gå in lite på det här. Vi var in lite på liksom på den gode heden. Men vi har ju som tänkt att vi ser ju i Bibeln att Jesus var ju den gode heden. Men sen nämnde lite om det här med herdeämbetet. Och skulle vi kunna lite tala om det här med att vad kännetecknar en god herde och en falsk herde?
Och där tror jag att vi skulle få en bra hjälp om vi skulle titta där i Hesekiel 34. Och det här är väldigt allvarliga ord som borde skaka om varje präst och pastor och predikant. Annars det här ordet pastor, Vet du vad det egentligen betyder? Det kommer från latinet.
Att köta om eller något
sånt?
Nej,
det betyder herde. Pastor är ju det latinska ordet för herde. Så att det är liksom betecknande för vad en predikant, präst var. Vi använder ju ofta ordet präst, men vi kunde också använda ordet pastor. Så att jag brukar nog också kalla mig pastor Kurt. Men när jag läser de här orden i Hesekiel så får jag nog nästan lite skrämselhicka. För jag tycker att långt ifrån det här. Och en god herde, ja, vi använder ju också i ordet kyrkoherde. Där kyrkoherde som har huvudansvaret i församlingen. Men då när man läser det här så märker man att herdens uppgift är inte bara att stå i predikstolen på söndag eftermiddag eller söndag förmiddag. Utan här kommer en sån här stark kritik mot de här falska herdarna som bara vill tänka på sig själva. Man brukar ju ibland tala om sådana, vad kallar vi det, kemin? Sådana,
brödherdar.
Ja, brödpräster. Ja, som bara gör det liksom för lönens skull. Men, och tänker på sig själva och sin egen status och så. Men här står det då, kommer de här allvarliga orden. Ni tog inte hand om jorden. Oj. De svaga stärkte ni inte. Men det är ju just det som är det här herdens uppgift. Att gå ut och stärka de svaga. De sjuka tog ni inte hand, ni botade inte dem. De sårade förband ni inte. De som drivit vilse förde ni inte tillbaka. Alltså ni sökte inte upp dem. Ja, de förlorade sökte ni inte upp. Och så talas det här om att egentligen så var ni bara visade er makt, ni var hårda och grymma. Och härskade för dem.
Mm. Och det står ju i Nya Testamentet också att Jesus har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Och det här tjänar ju också till en slags, senare vi ser i breven också att Petrus har förstått det här att de här rätta hedarna så var inte det här som var liksom bara det här som sa vad som skulle göras, utan han säger i sitt brev, första Petrus brevets femte kapitel: var herdar för Guds jord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. När den högste heden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
Mm. Ja, det där är en väldigt bra beskrivning just av den här äkta kärleken som en herde ska äga i sitt hjärta till fåren och lammen.
Och Jesus säger ju också att den som är lejd, alltså anställd, så bryr sig inte om fåren. Och där så ser vi ju att det är någonting som den gode herden, han har liksom ett större ansvar. Han är liksom den som tar själv sig an fåren och liksom går i döden för fårens skull.
Det är hans egendom. Men den som är anställd, lejd, så för honom är inte de här fåren hans egendom. Och när faror uppstod och det kunde bli kritiska situationer, så kunde han strunta i dem. Men det gör inte den gode herden. Han tar hand om sin egendom. Och den egendomen är så kär att han till och med gav sitt liv för dem. Och någon större kärlek kan man ju inte ha än att man ger sitt liv för fåren.
Jesus talar ju också om det här mycket också i evangelien om de falska profeterna och de som kommer i fårakläder. Är det någonting som du vill tala om, nämna någonting om?
Ja, no, det är då man ska, det är sånt man ska vara på sin vakt inför, för att det är ju det allra farligaste när man kommer förklädd. Det kan se så väldigt bra ut och det kan vara riktigt lockande och smickrande på något sätt, och man faller lätt för det. Men egentligen så är det falskhet. Ingen sån här äkthet som kommer från himmelens Gud, utan det är något andra motiv som döljer sig bakom det.
Mm. Det kanske kan vara maktlustnad, eller som vi nämnde, att brödbegär eller liksom, ja, lön.
Att maktlustnad är någonting som vi alla måste vara på vår vakt inför. Ja.
Och om vi ännu återgår till det här Petrus bibelstället, så står det ju att inte av tvång utan frivilligt.
Mm.
Och det här på något sätt tror jag ju att just, ska vi säga, väller fram ur ett hjärta som har förstått att vi har en herde över oss också. Att jag är inte den högsta herden, utan den högsta herden står över mig och vakar över mig och liksom har friköpt mig. Och när man förstår det, tror jag, som herde. Nu är jag ju inte själv herde, men ändå så tror jag att när man förstår det, så kan man också leda det här fåren till den herden.
No, det är väl nog på det sättet som du säger. Bara när man har fått vandra i sällskap med överherden, så kan man vara en rätt herde.
Mm.
Trots alla de brister man ändå har, men att det viktiga är just att man själv också följer överherden.
Mm.
Har honom som förebild och modell i livet.
Mm. Och jag kommer att tänka bara på det här skriftlärda och fariseerna. Så det är ju faktiskt i själva verket väldigt nitiska när det gäller lagen och att göra det goda, när man ser i Bibeln. Men ändå säger Jesus att de ska liksom överträffa dem. Liksom att det är som lärjungarna som följer Jesus. Så att då förstår man ändå att det måste vara någonting annat, någon annan drivkraft för de här lärjungarna. Och det är ju att när man förstår vad Jesus har gjort, att den gode herden har gett sitt liv för mig som är fåret, så kan man också på ett annat sätt följa honom. Men sen så ska man också ta sig tillvara att man inte börjar ta lättvindigt på herdens ord, utan att verkligen följa dem.
Det finns ju ett annat ställe också i Bibeln som är väldigt talande när det gäller det här herdeuppdraget, och det är ju det som vi hittar där i slutet av Johannes evangeliet. Och det är ju en sån här text som man brukar läsa vid varje, ja, jag tror att det är kanske den text som man läser först när man ordineras till präst eller installeras som präst. Just det här att det uppdrag som Jesus ger åt Petrus: var en herde för mina får, var en herde för mina lamm i bete, och så vidare. Det där tre det här olika punkterna där.
Jag skulle lite vilja återvända ändå till det här, till de falska herdarna. Jag tror det har varit vanligt genom alla tider att det finns falska herdar. Så det är inte någonting nytt, ska vi komma ihåg. Men jag tror att det är kännetecknande ändå att man idag försöker modernisera herden. Och liksom att herden så... man försöker bara lyssna till vissa saker som den gode heden säger och göra dem liksom till stora. Och sen kanske också blanda in människotankar i det. Att man tänker att de här människotankarna ska kunna ge människorna liv. Men det är ju ganska omvänt. Eftersom vi ser att Petrus i det här, när Jesus talar om sitt lidande, så säger ju Petrus att Gud bevare dig, det här får inte hända dig. Och då rättavisar ju Jesus Petrus att gå bort, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Så människotankar har aldrig fört till liv. Det grumlar bara den rena och livgivande källan. Så därför tycker jag det är viktigt att man att även om det ibland kan kännas obekvämt att tala om det som Jesus säger, så ska man inte sluta om det kliar folk i öronen. Utan det är viktigt att ändå fortsätta tala om gode herden som har gett sitt liv för fåren. Och att vi har alla gått vilse som får. Och vi behöver att den gode herden tvättar oss, precis som du nämnde. Vi kan inte som får tvätta oss själva. Utan vi behöver den gode herden som tvättar oss i den klara och livgivande källan i evangeliets ord. Att dina synder är dig förlåtna.
Ja, det finns mycket som är bra och nödvändigt att lyssna till och i predikningar och bli undervisad om. Men det allra viktigaste ändå att det förkunnas om Guds lam som borttar världens synd. Och liksom vad det bygger på, nämligen att Jesus gav sitt liv för vår skull och uppstod till vår rättfärdighet. Det är liksom det som är det centrala i den kristna tron. Faller det bort, så tunnas evangeliet ut, eller det är inte längre något evangelium. För det, där finns vår salighetsgrund, i herden som gav sitt liv för fåren.
Ja, om man börjar utdonna det här, så blir det ju väl, det här gräset blir ju allt näringsfattigare, och vattnet kan inte heller ge på samma sätt liv om man inte grundar det på det som Jesus har sagt och gjort. Och jag tror att vi alla både får liksom, vi får lyssna till den gode herden, vad han säger. Och vi får liksom komma ihåg att han söker efter de förlorade fåren. Och fast vi skulle ha förstått någonting fel eller gått fel väg, så kan han alltid söka upp oss. Och han vill att vi ska komma tillbaka till honom. Och det här samma gäller ju också de herdar som en gång har varit odugliga. Också dem kan Herren söka upp. Och det får vi också be för idag. Att han skulle omvända deras hjärtan till honom, så att de skulle få också se det livgivande vattnet och få vila på gröna ängarna och kunna leda ut folken till just de ängarna.
Ja, det borde vara en central bön för varje kristen att vi skulle få sanna herdar i församlingarna som leder jorden rätt och inte skingrar och splittrar. Och splittringen sker när man avviker från Guds sanna och rena ord. Det är ju bara det som kan samla och förena. Och det här just att ledas till gröna ängar, det sker när vi lyssnar till förkunnelsen om Jesus. Vi var kanske inne på det där lite tidigare också, när vi får möta honom i den heliga nattvarden, när vi samtalar med honom i bönen, när vi samlas för att sjunga och lovprisa honom. Där är han. Och det finns en intressant, jag nämnde det här tidigare innan vi började vår podd, att jag kom på att jag drog mig till minnes att i Höga visan alltså i sångernas sång som det kallas, Höga visan, så berättas det om bruden som hon har fått syn på sin älskade. Men så förs hon in i mörker, i själens mörker, och han ska vara försvunnen.
Mm.
Och hon vet inte var han är. Då får hon rådet att hon ska söka där en jord drar fram. Och så är det fortfarande. Där jorden drar fram, och där man, om man tillåter sig det uttrycket, där jorden bräkar, se Guds lamm, där går herden.
Mm.
Men där den rösten inte hörs, se Guds lamm som borttar världens synd, där är inte herden. Och där finner hon sin älskare.
Jo. Kort, skulle du vilja avsluta med att ha en bön för de som kanske ännu är borta från Herren och som den heden söker efter? Och, ja, skulle du vilja be för de människorna här till sist?
Tack för att vi får vända oss till dig, du gode hede, och lita på att du har omsorg om oss, att du söker upp de vilsna, att du vill leda oss till det rätta målet en gång. Vi ber för alla dem som har gått vilse, för dem som håller på att gå vilse, att du i din kärlek söker upp dem och låter för dem till de gröna ängar där man riktigt får vila ut tillsammans med dig, och det friska vatten som bara du kan ge. Tack för att vi inte utlämnade oss åt oss själva, utan att vi har dig, du gode herde, som försvarar oss mot alla fiender, mot synden, och du renar oss i ditt blod. Tack för att du beskyddar oss inför djävulens alla angrepp, och också inför den sista av fienderna som du har besegrat, nämligen döden. Vi ber att vi ute i församlingarna skulle få allt fler av goda herdar som samlar och inte skingrar jorden, utan för både de unga lammen vidare och fåren, de som har vandrat en längre tid på vägen tillsammans med Jesus. Detta ber vi i Jesu namn. Amen.
Amen. Tack Kurt för att du var med i det här avsnittet där vi talar om den gode heden. Vi får önska er lyssnare Guds frid.